Välkomna till ännu ett avsnitt av Pareto Podcast. Idag ska vi prata med en gäst som har lång erfarenhet inom finansbranschen. Han har gjort det mesta man kan göra inom den här branschen. Nu är han rådgivare åt flera stora börsbolag, bland annat Atlas Copco. Och när han är här brukar vi även prata en del risker och hur man parerar dem. Så det passar ju väldigt bra in i tiden när vi ser många risker ute i marknaden. Förutom marknad, risker, så kommer vi få konkreta tillvägagångssätt hur man kan navigera i marknaden. Vi kommer också få 8 långsiktiga aktiecase och några aktier att undvika. Det här kommer bli ett väldigt intressant avsnitt, det känner jag redan nu. Jag säger varmt välkommen till Björn Armfelt.
Tackar.
Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Om vi börjar lite allmänt med marknaden då. Vi började ju ganska starkt i år, men nu är nästan hela uppgången utraderad om vi ser till några av de stora indexen. Vad är dina tankar om marknaden just nu, Björn?
Ja, jag har ett gammalt budskap som jag kommer att repetera. Det är att i möjligaste mån inte jobba för mycket med prognoser, utan istället försöka fastställa principer som då passar en själv. Så att varje individ, varje institution får ju anpassa principerna som passar deras uppgift.
Och det är ju ganska svårt, för det man vill göra, man vill ju prognostisera vad kommer Fed göra, vad kommer räntan vara på, hur kommer inflationen slå den här månaden, vad kommer hända med konjunkturen. Man vill ju hela tiden prognostisera och sen så hitta olika utfall.
Vad jag kommer fram till det är att vad det gäller prognoser, det är inte så att man helt kan skippa prognoser, men man får ju komma ihåg att tid är pengar och lägga för mycket tid på prognosmakeriet kan ju göra att man kanske lägger mindre tid på att skapa de principer som vi ska prata om senare, extremt konkret, de som jag använder mot mina institutionella kunder. Att om man jobbar med de principerna så blir man förhoppningsvis mindre prognosberoende. Jag kan bara ta ett exempel. Om man ska skapa principer för om man köper aktier till personer som är under 10 år till exempelvis. Då ska man ju vara fullinvesterad i aktier och man ska förmodligen då välja 100% small caps. Och small caps är ju mindre beroende av om börsen ska upp eller ner, av den enkla anledningen att där finns ju mer innovationer som inte har så mycket med konjunktur att göra. Så att man ska jobba med sina principer och slippa.
Men kortsiktigt är ju small cap-bolag väldigt beroende av konjunkturen oftast. Eftersom att det är oftast tillväxtbolag, kanske
absolut,
högre värderingar.
Men om du köper ett small cap som är i princip ett enproduktbolag, om du nu vågar göra det, så går inte den aktien upp eller ner beroende på om räntan är 3% eller 5% eller 1%. Utan den har ju en innovation och den står och faller med den.
Mm.
Så att det är ett sätt då, om man nu vågar köpa enskilda small caps.
Men om vi tittar på marknaden så den, som den ser ut just nu då,
ja,
kolla
okay,
inte du på
ja,
nyheterna.
Nej, jag gillar inte prognoser, men nej, jag är ibland med i prognostävlingar med lite olika då, insatser när man tävlar med på skoj, men det är klart man vill vinna ändå. Men jag är övertygad om att börsen står högre vid årsskiftet än idag. Det tror jag absolut.
Så du tror inte att det kommer bli mycket värre med bankriskerna vi har nu? Vi har Silicon Valley Bank som kapsisar, vi har Credit Suisse, vi har... Ja, det är många problem i marknaden.
Absolut, och det är klart, det är därför jag inte gillar prognoser. Man får ödmjuk, men som vi ska prata om senare, om man jobbar med de här principerna så slipper man fundera så mycket på de här frågorna, utan... Ja, man får ju följa det så gott man kan och försöka skaffa sin uppfattning så gott man kan. Men det är svårt att så att säga vara smartare än andra på vad som händer inom alla de här bitarna som du nämnde. Däremot kan det vara smartare än andra att ha bra principer som passar just dig eller din institution eller din uppdragsgivare. Så därför känns det mer, eftersom jag har den stora förmånen och både känner och följer några Sveriges absolut bästa förvaltare, och det vet jag eftersom jag har följt dem länge och ser deras siffror, så vet jag att de jobbar just med principer. De har inte samma principer, men de har vissa principer. Som bara ett väldigt enkelt exempel. Man kan säga så här, jag köper bara aktier i bolag som går med vinst. Det kan vara en princip. Sen behöver inte det vara en bra princip, men för vissa kanske den principen passar. Men sen har man då långa listor med principer som vi ska gå igenom sen. Så bygger man någonting som jag tror är starkare. Och man vill ju vara långsiktig. Och det är min övertygelse om att det är bättre att vara långsiktig än kortsiktig. Och det innebär att då spelar det inte så stor roll vad som händer med bankerna idag eller om en vecka eller tre månader. Utan då kan man lite se runt hörnet och kanske ana att vi ska ju prata lite makro sen. Alltså jag är helt övertygad om att centralbankerna kommer aldrig riskera det finansiella systemet. Det fanns ju förut något som heter The Greenspan Put, att Fed alltid bailar ut aktiemarknaden. Jag tror inte vi har en Greenspan Put, men man har säkert heller helt övertygad om att man har en put på att det finansiella systemet fortlöper och fungerar någorlunda väl.
Mm. Men gillar du att titta på makro?
Jag är väldigt mycket makrostyrd. Därför att några av de aktietyp som kommer lite senare är ju mycket makrorelaterat.
Men jag kan inte undgå att tänka att makrostyrt är lika med prognosstyrt.
Ja, jag förstår det. Men om man jobbar på lång sikt så innebär det ju då att man kan ana vart makron är på väg på lång sikt. Och man måste ändå utgå ifrån att, så att säga, marknadsekonomin överlever. Och att man tar tag i de bitar som behöver ordna sig. Så att långsiktigt bör man ju våga äga aktier. Annars ska man inte hålla på med aktier eller investeringar överhuvudtaget. Och makron får man ju mer använda som, ja, jag kommer in på det senare, men det ska man ju mer använda som vilka aktier ska jag äga och vilka sektorer ska jag äga och vad ska jag för andel aktier. Men det är huvudsakligen principerna som styr den fördelningen. Men det är klart, lite inslag får man ju ha av makrobiten.
Mm. Men så vad kollar du på för typ av makro?
Alltså jag tittar på det mesta, men det som jag tittar på som påverkar just aktiemarknaden och även då som jag följer obligationsmarknaden, så det är ju bara två variabler som styr aktievärderingar. Det är vinster och det är räntan. Så det är klart att det blir väldigt mycket ränta. Så räntan försöker man följa så gott det går. Och det är samma sak där vad det gäller prognoser på räntan. Det var ju att när den är noll så kunde man ju ana att den någon gång skulle stiga. Och när den var 500% så kunde man ju ana att den någon gång skulle falla. Men däremellan tycker jag att man får väl utgå ifrån att vi någon gång hamnar mellan 2-5%. Och det är ju sunt att vi hamnar där. För att vi får hoppas på att inflationsmålet på 2% någonstans finns kvar, även om man kanske inte funderar lika mycket på det som tidigare. Och sen ska vi väl ha en positiv realränta. Så då hamnar vi någonstans där. Och då, om vi hamnar där, så kan vi se hur ser börsen ut idag då, relaterat till just räntan. Ja, då kan man säga så här att det är inte solsken på börsen och det är inte regn, utan det känns som det är mulet. Det är molnigt där ute. Och vad jag då säger, det är väl att plus minus 10% så är det väl fair value nu på kort sikt. Däremot på lång sikt så är det ju ganska säkert ett köp. I alla fall i nominella termer. Sen vill man ju ha ett realt skydd då. Och då kan det bli lite tuffare. Så att då kanske de närmsta 10 åren måste ta många bra beslut för att få en, så att säga, real avkastning eller få en hygglig real avkastning. Så att det är ingenting som säger att vi har 10 bra börsår framför oss, men man vågar nog ändå äga aktier, det tror jag.
Mm. Så om vi då tänker på hur 2023 kan komma att bli, men också långsiktigt, i och med att du är en långsiktig investerare och tänker långsiktigt. Vad har du för principer?
Ja, jag har ju egentligen då olika principer. Man kan säga så här, varje person och varje institution får ju en egen lista. Men det är klart, några av punkterna är detsamma. Vi kan ju dra igenom den listan som jag har, som är någon form av utgångspunkt för institutioner. Det är att man måste jobba på lång sikt. Och då har jag definierat det som 2-10 år. Och så får man välja då inom det spannet. Jag ligger väl någonstans på några av mina aktieportföljer, så ligger jag kring 5 år. Så att det har jag valt då. För det, jag tycker det känns bra att sätta en siffra, för då blir det konkret då. Sen som princip två på institutionella listan, det är att värdering är viktig. Och det är inte alla som skriver under på det. Utan många är ju, köper ju gärna värdepapper som med höga värderingar och har inga problem med det. Och vi kommer återkomma till det. Men i mitt fall så är jag ju värdeinvesterare.
Mm.
Och rekommenderar då mina kunder att även om de inte följer det slaviskt, ändå har det någonstans i bakhuvudet. Att, om man tittar på diagram, jag tycker det fanns ett fantastiskt bra diagram på IBM-kursen. Att om du köper IBM på topparna så tar det i snitt 20-30 år innan du är tillbaka nominellt. Ja, det är klart, då har man köpt när värderingen är hög. Så att det har jag som punkt nummer två då.
Och vad tycker du, hur ska ett bolag värderas då? Om du kan ta ett exempel, vad är en låg värdering? Om det är ett tillväxtbolag till exempel, kan du ha ett valuebolag som också är ett growthbolag?
Alltså värderingen är en funktion av givetvis vad det är för bransch. Är det en stabil bransch, ja, så värderar man ju vinsterna lite högre då. Å andra sidan så brukar stabila branscher inte vara någon tillväxt. Så de där två faktorerna. Men alltså, ja, vill man göra extremt enkelt, så säger man att någonstans vill man aggregatet eller index ska väl ligga någonstans på ett PTA på 15 eller någonting. Eller mellan 13 och 17 över tid. Och så att säga, de stabila tråkiga bolagen som inte växer men ändå tuffar på. De hamnar man kring 10 och tillväxtbolagen ska ju hamna mellan 15 och 50.
Mm. Men det är ganska stort, stor range det.
Ja, 15 och 50. Men man får ju titta på historien. Det har ju varit så. Det kommer väl förmodligen fortsätta att gälla då.
Mm. Men P under 15 vill du ha?
När aggregatet är 15 så är jag inte negativ till börsen. Då ska man ju ha stark övertygelse om att det aggregerade vinsten är på väg ner. Så att då får man ha någonting framtida P-tal då. Hur ser det ut om 1-2 år? Så att vi har ju haft väldigt bra vinstutveckling, det går inte att komma ifrån.
Mm. Ja, så det var punkt nummer två.
Ja, sen kommer vi till punkt nummer tre. Det är ju att, och det är mer en övergripande då, att man måste jobba med riskhantering. Alltså man måste stresstesta sina investeringar. Vad händer om vi får ett stort börsfall? Vad händer om vi får en stor ränteuppgång? Vad händer? Så att man stressar. För att då, om man stressar och mäter risker på sina investeringar, då kan man planera för vad gör jag när det går dåligt framöver, om jag har fel, om jag förlorar pengar, vad gör jag då? Och vad gör jag om det går bra? Eller om marknaden går bra och man har för lite risk, vad gör jag då? Så man har, det är ett mycket bra sätt av framförhållning. Ett, så att säga, ett A och O för att göra bra, vara långsiktig och göra bra investeringar över tid, är att om vi får ett stort börsnedställ, som exempelvis mars 2020, då bara måste man köpa aktier. Om du inte köper då hade du fel portfölj i december 2019 eller ja, i perioden innan. Så att mät risker, simulera risker, ha inte mer risk än att du kan köpa om det blir billigt.
Mm. Och hur mäter du risk?
Jag stresstestar. Börs ner 20%, räntor upp 2% enheter och så dollarn till 11, dollarn till 9, euron till 12, euron till 10 och så vidare. Hur slår det på? Och där är det så viktigt att för institutioner att man rapporterar det där uppåt så att styrelserna får den informationen innan det har hänt.
Mm. Men hur kan du räkna på hur mycket du slår på olika bolag?
Ja, alltså om man har 1 miljard aktier och börsen sjunker 20% så har jag 800 miljoner.
Det är inte säkert att det sjunker lika mycket som börsen.
Nej, men
det kan alltså, sjunka mer. Man det måste, kan sjunka mindre.
Nej, men det beror ju på hur stor avsteg man gör från index. Absolut.
Mm.
Men man måste ju börja någonstans.
Så du simplificerade väldigt mycket kan man säga.
Alltså målsättningen är ju sen när man bygger portföljen, det är att om börsen går ner 20% så tappar man 150 miljoner istället för 200.
Mm.
Och så får man vara beredd på att om börsen stiger så kanske man inte självklart att man följer med index alltid då. Det är viktigt att komma ihåg att om man inte slår index så kan man ändå ha tagit rätt beslut. Man måste ju titta lite på risken också. Ska vi hoppa till fyran?
Jajamän.
Du är ju så sträng vad det gäller mycket tid man får tilldela när man kommer. Jag har ju fem timmar med mig att prata om. Men fyran är väl en klassiker då. Det är att man förstår och kan vad man investerar i. Och det är ju inte så lätt vad det gäller tillväxtbolag. Det kan ju vara tekniker och biotech, så pratar vi medicin, kemi och allt det här. Så det, ibland får man göra avsteg från den principen. Men jag tycker ändå att...
man kan ju ändå förstå ett behov även om man inte förstår exakt bolagets mekanism.
Ja, men jag har ju ett bolag som kommer sen på listan vad jag själv har köpt. Och jag kan inte påstå att jag förstår exakt vad de gör, men jag försöker så gott jag kan då. Ja. Men det är inte så många sådana. De flesta förstår jag vad de gör. Men väldigt enkel princip är ju att är det svårt att förstå, då kan det inte bli någon stor allokering. Ja, sunt förnuft.
Mm. Mm. Ja. Och hur många bolag tycker du man ska ha då?
Ja, det beror ju återigen på vad man har för uppdrag, men den här institutionella listan så har jag sagt 3-10 i varje tillgångsklass. Så att du har kanske 10-tal aktier, du kanske har 3-10 fonder, du har 5-10 obligationer och så vidare. Så att det blir rätt så mycket koncentrerat inom varje grupp. Men det är klart, du kommer ändå upp i 30-40, för du kanske har 4-5 tillgångsklasser, så det blir ändå 45-50 investeringar. Och det är väl max vad man kan följa, tycker jag.
Men ska man ha lite obligationer, lite high yield, vad ska man ha för olika klasser då?
Ja, alltså det här med tillgångsklasser, det finns ju ett dåligt sätt att göra det på, ett bra sätt att göra det på, enligt min mening. Det dåliga sättet, det är att dela upp det på aktier, räntor, fastigheter, alternativa och så vidare. Utan det jag förordar, det är att dela upp det på riskgrupper. Man har riskgrupp 1 som då är lägsta, och så har man 2, 3, 4 och 5 är då kanske venture capital och sådana, allting är däremellan. För att då får varje investering tävla mot alternativ oavsett vad det är för tillgångsklass. Då kan en high yield tävla mot en value-fond på aktiesidan. För det kanske är ungefär samma risk. Då kan man säga vilket passar mig här och nu och vilket tror jag bäst på och hur ser värderingen ut på respektive. Fördelen med att det är mer pedagogiskt att köra så att säga old style med en aktieportfölj och en obligationsportfölj. Men det komiska är man blickar tillbaka, det är att de som jobbar med aktier, de tycker ju alltid att high yield är alldeles för låg risk. Och de som jobbar med traditionella obligationsportföljer tycker ju alltid high yield är för hög risk. Så att det beror helt på vad man har för bakgrund. Så att det är lite att så att säga kunna träda in i de här mellantingen och investera.
Mm. Men så du delar upp det i princip i typ premieobligationer, IG, high yield, valuebolag, growth, och sen har vi de andra super growth-bolagen.
Jo, det är ju så att Telia kanske hamnar i riskgrupp 3.
Mm.
Eller till och med kanske 2 snart. Beroende på hur det ser ut. Och sen så kanske du sätter då Sinch i riskgrupp 5 då.
Exakt.
Ja. Så att alla aktier får inte 3 eller 4. Och de där riskgrupperingarna är ju egentligen, man kan säga något förenklat, att om det kan falla 10% då är det riskgrupp 1, och kan det falla 50% så är det riskgrupp 5.
Mm.
Eller 50 eller mer då.
Och det förändrar väl sig ganska mycket också beroende på vart vi är i konjunkturen och i räntan och
absolut, allting. Och det är därför om man åtminstone ibland måste gå igenom alla investeringar och se den ursprungliga riskgruppen, håller jag ut för den. Man kan ju ta samhällsfastigheter, det var ju riskgrupp 2 om vi backar 2-3 år.
Mm.
Men om vi backar ett halvår så kanske var det riskgrupp 3-4 här plötsligt.
Mm. Men för då kommer vi in på det där med räntor och prognoser. Måste du inte ha en syn på vart räntan ska då?
Jo, men vad händer om jag har fel då? Genom att om jag blickar tillbaka till det jag gjort bra och dåligt, så då, när det har gått dåligt är ju att jag har haft en fast övertygelse om framtiden.
Mm.
Och då har jag aldrig tänkt i banor, men vad händer om jag har fel? Nu så försöker jag då, genom att jag har till och med döpt min firma till Risk Advisory, även om det är tillgångsförvaltning egentligen. Men, jag tänker, vad händer om jag har fel? Det är mycket mer sånt tänk. Och då går det faktiskt bättre över tid.
Mm.
Man brukar säga det. Man ska ha lågt självförtroende och hög självkänsla. Då är man den optimala investeraren. Det är inte bra som jag har haft högt på båda punkterna. Så att man får helt enkelt lugna ner sig. Då har ju mer erfarenhet att göra. Faktiskt. Men vi avslutar med den här fina listan då. Punkten 5, den heter helt enkelt look for prime performers här på engelska. Men det är ju att leta alfa. Man måste ändå ha ambitionen att leta alfa. Och då är man lite tillbaka till det här att inte vara så prognosberoende. Kan du hitta alfa över tid, då har du ju en intjäning som bygger upp kapitalbasen. Den sista punkten då för att göra listan komplett, det går ju att fylla på listan, men man vill ju inte att det ska, det är att investera lokalt så mycket det går. Investera inte i någonting, det är väldigt bekvämt att ha alla investerarna inom så att säga synhåll. Vi brukar alltid ha som exempel för det är bättre att köpa aktier i Handelsbanken än kanske en kinesisk bank. Så man har lite bättre koll på läget. Det här gäller kanske medelstora institutioner som har en av två personer som sysslar med kapitalförvaltning. Att det är svårt att sitta här i Stockholm och tro att man kan göra globala investeringar hur som helst. Då får man ju hitta någon annan som kanske gör det då.
Ja, eller resa mycket.
Ja, sen är ju att Norden har ju extremt bra historik och det är ju inte självklart att Norden fortsätter vara den bästa eller en av de bästa investeringsmarknaderna, men det finns en del som talar för det trots allt. Det är ju lägre avbränningar i nordiska bolag än anglosaxiska bolag.
Men jag tänker på punkt nummer 5 där. Man ska hitta alfa, det är väl det man alltid vill. Hade det varit så enkelt hade du bara behövt en punkt.
Ja, men alltså att hitta alfa, där kommer ju skicklighet in. Och jag tror fortfarande att om man ska använda sin tid för att skapa mervärde. Så att om du sa att jag får välja mellan att sitta i 5 timmar och göra prognoser och sitta 5 timmar och leta skickliga förvaltare och leta alfa. Så tror jag att det är bättre att jag lägger mina 5 timmar på att leta skickliga förvaltare.
Men tror du inte de förvaltarna lägger 5 timmar på att göra prognoser?
Jag vill ju, när jag träffar en förvaltare så vill jag helst att de jobbar som jag tänker. Det blir ju lätt så. Men, nej, men som är, det finns ju faktiskt en del research på att de som skapar alfa är inte skickliga prognosmakare. De är skickliga riskhanterare.
Mm.
Så att om jag går och träffar någon och de pushar hårt på riskhantering och inte bara nämner det utan är konkret hur hanterar en risk. Och man gillar de argumenten, den framställningen. Det är klart att då blir man ju mer intresserad. Man vill ju ha bra riskhanterare helt enkelt.
Ja, och vi ska inte återkomma till det här med prognosmakeri för mycket. Men jag har bara svårt att reda ut hur man inte kan ha en syn. När man jobbar med aktier.
Jo, men en syn har man ju. Men man måste förstå att man måste ha flera scenarios, vilket upp, ner eller oförändrat. Det låter ju så flummigt, utan då är det bättre att säga så här. Om börsen går ner, hur ser mina portföljer ut då? Vad gör jag då? Förhoppningsvis kan jag köpa till. Om börsen går upp, har jag för lite aktier så jag måste panikköpa på höga nivåer och så vidare och så vidare. Mm. Att man har så att säga en plan hela tiden.
Så det du menar är att du kan ha en plan, du kan ha liksom olika scenarion, men det du inte ska göra det är att lägga massa tid på och tänka varför ska börsen upp, varför ska den ner, varför ska räntan upp, varför ska den ner, vad ska Fed göra, vad ska de inte göra, varför ska de göra så?
Nej, men vi vet ju att det är bara två saker som styr aktiemarknaden, det är räntan och vinsterna. Och det är klart att då funderar man på hur ser vinsterna ut för aggregatet och hur ser vinsterna ut för vissa branscher och hur ser vinsterna ut för vissa bolag. Så att det är ju givetvis viktigt. Och i det ligger ju någon form av prognosmakeri. Mm. Det måste det ju vara. Men man vill helst att det ska vara så lite som möjligt. Och att har man fel på sina prognoser att man överlever.
Mm. För det är ett stort pussel att lägga.
Ja, absolut.
För att allt ska gå ihop och för att olika utfall ska falla ut.
Vi ska ju strax hoppa över till den här sjustegsraketen på hur jag tycker man ska angripa börsen.
Ja, men vi gör det med en gång så får du förklara
Jag drar rubrikerna snabbt och sen får vi ju dyka in i de punkter som du tycker är mest intressant och framförallt dina lyssnare vill lyssna på. Men jag jobbar ju då med tre beslutsområden. Och det första är hur man ska allokera då mellan riskgrupper eller tillgångsklasser. Det vill säga riskgrupp 1, 2, 3, 4, 5 eller aktier, räntor, cash och så vidare. Och även hur man allokerar inom tillgångsklasserna eller riskgrupperna. Då. Så det är den första allokering. Det är första beslutsområdet. Så jag ska jag ha 50% aktier eller ska jag ha 30% eller ska jag ha 70% och så vidare. Nästa allokering det är ju mellan sektorer. Man kan ju kalla då high yield och investment grade så för sektor möjligtvis då. Men det blir ju mest inom aktier, fastigheter, bank, cykliskt, icke-cykliskt, large caps, small caps. Alla de där pusselbitarna då. Och sen den tredje biten vad gäller beslutsområden. Det är då vilka värdepapper passar då in då under punkten 1 och 2 då. Så det är beslutsområdena. Sen får man, och det är rätt mycket jobb i den här, framförallt punkten 3. Det är den som är svårast genom att det finns ju tusentals värdepapper. Och hur ska du så att säga, hur kan en enda person följa allt det där? Utan då måste du ju ha något form av system för att välja värdepapper. Du kan ha egen screening, du kan ha andra screening, du kan ha kontaktnät. Och man får ju någonstans, måste man ju skala ner det där då. Okej, okay, det var beslutsområdena. Sen har vi då analysverktygen då. Jag har ju 4 verktyg. Jag börjar alltid med makro. Och det har vi redan pratat om lite om makro. Vi kanske hinner tillbaka en kort sväng då. Och prata lite makro hur det ser ut då. Och sen kör jag då värdering. Och det har jag redan nämnt. Jag köper i princip aldrig någon aktie eller fond som är högt värderad. För det var som jag nämnde tidigare där med IBM. Köper du på toppen så tar det lång tid att komma igen. Så att köp billigt, sälj dyrt. Det låter ju lite fånigt att säga då. Men så får det bli helt enkelt. Och sen den tredje biten då som har väldigt låg status. Men som jag ändå tycker att de förvaltare som jag tycker gör det bra. Använder så mycket av utan kanske marknadsförar så mycket. Det är ju teknisk analys. Och det är lite för att kolla värdering. Det är lite för att kolla var befinner vi oss någonstans. Och det är ett väldigt rationellt sätt och man följer då många marknader, många värdepapper. Att screenar igenom 100 så kan man faktiskt göra det med 100 charts snabbare. Chart, och göra teknisk analys. Är det högt eller lågt, är det billigt eller dyrt och så vidare. Så teknisk analys tror jag absolut man ska använda utöver värdering och makro. Och sen kommer den fjärde punkten och det är väl den roligaste punkten. Det är ju street smartness. Man ska vara opportunistisk för ibland kommer konstiga grejer. Någonting sticker upp lite för mycket eller går ner lite för mycket. Och då måste man vara där och hugga. Då måste man vara lite beredd och passa på. Och där har jag en massa historiska bra exempel som vi kanske hinner beröra. Sen har vi det här med älskade och oälskade aktier. Loved and unloved shares. Vi kan ju bara förklara exakt vad det betyder. Det förstår väl alla. Men om vi tar unloved. Det är ingen som vill ha Telia Ericsson. Just nu, de är verkligen unloved. Och loved är ju Investor då. Så lite komiskt där det finns Ericsson-aktier att man kan vara unloved och loved samtidigt då. Och sen har vi då tematiska investeringar. Och där finns en väldigt enkel princip, om man nu vill göra den här principlistan längre, att kom inte in sent i en tematisk investering. Köp inte något tematiskt som har gått upp 500%. Och sen kommer den svåraste street smartness, det är ju timingen. Timing. Och när jag tittar tillbaka, det jag lägger mest tid på just nu är timing, för det är det jag är sämst på. Så jag försöker liksom jobba med den princip som är viktig men som jag har fallerat på. Alltid för tidigt ute. Och det, jag vet, jag har ju varit här förut många gånger. Jag tror allt jag har sagt har mer eller mindre slagit in, bara att det har tagit för lång tid. Det är de fyra rubrikerna inom hur man gör sin lilla principlista.
Mm, och då har jag några följdfrågor som jag tänkte på här nu direkt.
Jag kör såna Alexander Bard-tempo idag.
Ja, men det är bra. Det är bra. Om vi börjar med värderingen har vi ju berört lite grann.
Ja, absolut.
Och det här tematiskt, man får ju heller inte vara för sent. Man får inte vara för tidig.
Nej, jag har ju investerat lite i vätgas.
Ja, det var ju lite tidigt. Många cleantech-bolag, där är det också lite tidigt. Ja. Så det är ju viktigt också.
Ja.
När ska man... Och det här har ju lite med timing också att göra då.
Ja, absolut. Man måste vara tidig.
Ja, men inte för tidig.
Nej, men alltså man kan säga så här, den heliga graalen vad gäller investeringar, det är ju timing.
Ja.
Ja, den... Ibland har man den, ibland har man den inte.
Men när tycker du att, säg vätgas och många cleantechbolag då som exempel. Ska man vänta tills de har kassaflöden? Ska man vänta tills de har projekt som är finansierade? När tycker du att man ska gå in?
Och jag önskar att jag hade ett svar på den frågan. Ibland ska man vara tidig, ibland ska man vara sen. Mm. Och det svaret vill man inte höra. Alltså det är här skicklighet kommer in. Att ibland ska man vara tidig, ibland ska man vara sen. Men jag tror att det rationella är väl förmodligen för de flesta. Att överlåta det här till någon kanske som sitter 10 personer i någon venture capital fond. Eller någon private equity fond som sitter... Som har bra track record och gör det här på heltid. Det är förmodligen bättre än att försöka göra det själv. Men det är klart att det är en utmaning. Jag har ju några som jag kan nämna sen som jag då har plockat ut. Som är svårbedömt.
Mm. Och street smart. Hur är du street smart?
Det blir ju till och med en del anekdoter. Att... Jag vet du drog upp om allting som kan gå snett här. Och när jag hör det och alla tänker så tänker jag. Ja, men då är det lite lockande kanske ändå överväga och göra tvärtom. Det får inte vara något självändamål och så att säga. Och att vara contrarian. Men man ska ha en tes, man ska ha en antites, man ska ha en syntes på allting. Så att om någon säger så här. Om vi backar i tiden och någon säger att räntan ska gå till 500%, då hade ju alla sagt att det kan inte hända. Hade någon sagt att räntan ska bli negativ flera år, så hade jag alla sagt att det kan inte hända. Så att, om alla nu tycker att vi har kanske en bankkris under insegling, så då måste man direkt ställa antitesen. Ja, men är det verkligen så? Swedbank... Stor del av intjäningen är svenska bolånekunder. Får vi ingen arbetslöshet så är det ju där en kassamaskin utan dess like. Så att tes, antites, syntes. Det är ju så man får en bra diskussion också.
Mm.
Så man inte bara hakar på det som alla andra gör då.
Vad var det mer för punkter förutom makro, värdering, street smart, timing? Det var de fyra.
Nej. Vi tar de fyra här. Makro är nummer ett. Jag börjar med makro.
Mm.
Sen när jag är klar med makro, då tar jag värdering.
Ja.
Och det är så sån här... om man köper någonting som är dyrt och det visar sig att det var för dyrt, då måste man ju sälja.
Ja.
Och om man inte är bra på att ta förluster, då ska man inte ge sig in i den här världen. Då De flesta är ju väldigt envisa. De säger att ja, nästa år när den har gått upp lite, då ska jag sälja den här köpet som jag inte borde ha gjort. Så det var nummer två värdering. Nummer tre, teknisk analys.
Just det, och då undrar jag, vad gör du för teknisk analys? Vad gör du för linjer där i dina grafer?
Alltså jag kör det ganska enkelt. Trendlinjer är nummer ett. Så jag tar ut diagrammen och så ritar jag långa linjer.
Ritar du fortfarande för hand? Det gjorde du ett tag.
Ja, det gör jag fortfarande.
Du gör det? Jag kommer ihåg det för några år sedan. Att du kom med grafer där du ritat för hand. Ja. Men det gör
men,
du fortfarande.
Nej, men det blir oftare att jag gör det på datorn faktiskt.
Ja.
Det har kommit bra system där för att göra det. Så att det, och sen kör jag lite traditionella glidande medeltal gör jag inte.
Nej.
Däremot använder jag med RSI och Elliott-vågor.
Mm.
Så egentligen tre. Det är långa trender, Elliott-vågor och RSI.
Och då tycker du att du anar en olika trender då i aktierna?
Nej, men om jag ser att en aktie är ner på som Telia är ju ner ju nu på mars 2020. Och då var det ju krasch på det mesta. Då kan jag tycka, och jag vet att ingen gillar aktien. Då börjar man tänka ändå att det kanske inte är helt fel tänkt att börja titta lite på Telia. Jag menar, om vi ska prata om risker i marknaden eller risker generellt, det är ju att man extrapolerar. Att allt som går bra ska fortsätta gå bra och allt som går dåligt ska fortsätta gå dåligt. Det är klart att det händer saker och ting inne i bolagen. Och de framgångsrika bolagen, till slut så blir de för dyra. För att många investerare vill ju ha dem, så att säga, bästa bolagen. Men de kanske glömmer bort att det kanske inte är den bästa aktien.
Mm.
Och det där är förvånande att även många professionella investerare som hållit på med det här under väldigt lång tid. Det känns fortfarande som en del av svårt att skilja på aktie och bolag och blir lite förälskade i de aktier som har gett dem framgångar historiskt och kan inte släppa dem.
Mm.
Och där tror jag vi alla kan bli bättre på.
Du pratade också om älskade och oälskade aktier. Hur tänker du där?
Ja, det är ju det att om man ska ta ett exempel, det är ju att om du har någon aktie som det har stått mycket negativt om i tidningarna, dåliga nyheter och den blir extremt billig, kursen går ner och ner och ner. Det är klart, då hamnar man ju på den listan att den här vill ingen äga.
Mm.
Men det är kanske någonstans, som jag sa tidigare, om man extrapolerar allting. Det finns ju bolag som faktiskt är, vad ska vi säga, turnarounds. Vad blir det på svenska? Det blir förbättringspotential någon gång. Och då är det klart, det är lite lockande att köpa några av dem där då.
Men ska man göra det eller inte?
Selektivt.
Ja.
Ja. Man ska i alla fall inte bara säga nej till allt.
Nej.
Det är väl det jag säger. Mm. Så att man ska inte bara vara kategorisk.
Och man ska inte säga ja till allt.
Nej, man ska inte säga ja till alla vinnarna.
Nej.
Alltså några av de här vinnarna. Vi ska ju börja prata bolag.
Ja, för om vi går in på dina aktier. Du har ju 8 aktier där som du
ska vi göra det?
Gillar. Och där har vi ju en som är en riktigt, riktigt, riktigt älskad aktie. Och då menar jag Evolution.
Ja, och därför gjorde jag det här lilla tillägget.
Ja.
Att man ska köpa den på nedställ. Jag tycker på en aktie som har gått från 800 till 1300. Så tycker jag, det har varit mitt näst största innehav. Där har jag sålt av 2/3. Och det beror på att jag är inte kär i min aktie längre. Utan jag försöker vara klinisk. Att den är väl kanske värd 1500 på sikt. Men jag tycker det har gått lite snabbt. Och den hade ju halva värderingen mot andra tech-aktier när den var ner på 800. Så jag tyckte det var bra risk-reward. Men
varför tycker du man ska äga den nu då?
Nej, men det är en bra affärsmodell. Och även om aktien har gått upp så är den inte dyr än. Men den, för att förenkla något, den är halvdyr. Men för ett skäl så att säga det.
Mm. Men du gillar live casino. Du tror på det?
Jag hörde häromdagen att det satsas 80 miljarder om året på betting på svensk fotboll. Det hade jag aldrig gissat.
Nej.
Så att den här industrin är ju gigantisk.
Men den har ju också en del problem.
Ja.
Men du tycker ändå att den är...
Som jag säger, jag skulle inte kasta mig på knappen och köpa den idag.
Nej.
Jag skulle, kommer ner till 1100, då kan man nog börja köpa lite igen.
Och hur ser du på värderingen där då?
Ja, halvdyr. Den är, att den inte är dyr, det beror ju på att det är ett tillväxtbolag. Men liksom, nyckeltalen är väl skapliga.
Mm. Men du tycker det kan kvalitet. Komma ner lite till innan du plockar upp den?
Ja, sen är det ju så att när man jobbar med riskhantering, då tittar man alltid med en helhet eller på en helhet. Och jag har ju inte så många, så att säga, tillväxtbolag. Så jag måste välja något för att få lite diversifiering. Och då föll valet på Evolution då.
Och om vi tar något helt annat så kan
ja,
vi gå
nu tar
in på...
Ja, nu tar vi den som jag har satt som nummer ett. För den, det är ju ett bolag som är...
oälskat. Vi går från älskat bolag till oälskat.
Ja, det är Unloved verkligen. Ericsson.
Mm.
Och jag frågade en person på stan, ska man inte börja köpa Ericsson? Och då märker man då att den är så svår någonstans att man vill inte ens prata om det.
Nej, och det är oälskat för att det har varit massa problem och korruption och media och rubriker.
Och det är det jag menar på, att jag tror ju att en division som inte tjänar pengar, antingen får man ordning på lönsamheten eller också... Säljer man, alltså man kommer ju agera förstås. Det är ju ganska självklart. Och jag tycker det handlar på 10 års vinster. Och det känns ju, det kunde lika bra vara 12, det är 20%. Då behöver inte ens vinsterna öka.
Mm. Och makron här då?
Makron, jag är ju övertygad om att vi fortsätter att kommunicera. Jag tror det växer nog snabbare än BNP. Det tror jag. Det enda som kanske kan vara då, men det ligger ju i kursen med råge, det är väl att kanske operatörerna kanske inte är så aggressiva på investeringar just nu då, men ja.
Vill du gå till nästa som är
ja,
lite...
jag tycker ändå man ska ha någon bank i portföljen. Det komiska är att med den här listan, den skrev jag för 4-5 dagar sedan, det är att varje dag händer ju saker mellan de här, så att jag tyckte ju Swedbank på, som jag har skrivit som ett exempel. Man kan titta på SE-banken och Handelsbanken och Nordea också. Men, jag tyckte den var okej på 190. Då köpte jag lite grann. Nu är den väl 178 eller något sånt där. Så att,
men då är det på lång sikt du pratar. För att det kommer ju fortfarande vara lite trubbel här kanske.
Jag har svårt att se vad svenska banken ska ha för trubbel.
Konjunkturtrubbel?
Alltså det ska ju vara om arbetslösheten skenar och de börjar kreditförluster på bolån.
Mm.
Det kan nog komma på sikt, men jag tror inte det kommer den här svängen.
Nej.
Jag tror att recessionen är väl, den pikar väl om några månader och sen kommer det vara lågkonjunktur ett tag. Men man ska ju köpa under lågkonjunkturen.
Mm.
Man ska inte vänta tills den är över, då är det för sent. Nej, men jag har valt den. Man måste ju äga någonting, eller om man nu ska ha aktier. Om man inte så att säga vill ha 100% cash. Så då har vi pratat Ericsson, vi har pratat Swedbank eller någon storbank. Och Evolution. Du sa jag skulle med 8 stycken.
Nu kommer vi
sen
in på...
har jag en gammal favorit i repris, och det är väl favorit för mig. Inte så många som ens känner till bolaget, men som har varit en som många andra fastighetsaktier, Cibus äger jag en hel del av. Och det kom ju en nyhet så sent som igår kväll att de gör en ny emission.
Ja, och där får jag tillägga att det var vi som hjälpte dem med det.
Ja, det var bra.
Det kommer en disclaimer.
Men jag kan ju tycka här någonstans då att nyemissioner så går ju alltid, blir det alltid lite press på kursen i samband med det.
Mm.
Så det är ingen konstigt att den handlar ner 5% i rad då. Men man kan ju säga så här, de ska behålla kupongen. Och de gör emissionen för att kunna behålla kupongen. Och är det något som är svårt som för en styrelse eller en koncernledning, det är fråga hur kan jag ha utdelning och göra nya emissioner samtidigt.
Ja, för de vill ju öka utdelningen med 5% årligen också.
Ja.
Men är det bra då? När det tar in nya pengar för att kunna dela ut?
De hade faktiskt en poäng. Det var ju att de stora institutionerna, de är inte så eller så beroende av utdelningar. Utan för dem spelar ingen roll hur de tjänar pengarna. Däremot för privatpersoner och mindre investerare är mer sugna på utdelningar. Så då sa man lite att institutionerna får finansiera upp oss här vad det gäller förfall på lånesidan för att vi ska kunna behålla utdelningarna. Vilket är lite deras trademark som aktie, det här med månadskuponger. Så att Cibus i min värld är ju den blir det bara lite lugnare så är det säkert en 130 kronors aktie ganska snart.
Mm.
Men det, som jag sa, det kan ju ta till 6 månader.
Du har ju med andra fastighetsbolag också.
Ja, jag tycker faktiskt att eftersom mycket av mina råd är ju då makro. För att om man tittar på avkastningskurvan så alla marknader har ju fallande räntor, big times. I USA, Europa och så vidare. Så att jag utgår ifrån att räntemarknaden har ju faktiskt ofta rätt i sina prognoser. Det är att vi kommer få fallande räntor. Och jag tror att det kommer ganska snart. Och snart, om man har 2 till 10 års horisont, det behöver inte vara imorgon då. Utan det räcker med att det sker i höst, vinter, vår. Och då kommer ju de här fastighetsaktierna och pigna till. Så jag skrev några exempel här på vilka... Jag vet ju din analytiker bättre vilka man ska välja. Men jag gillar Castellum. Mm. Bra ägare Roger Arkelius. De har beslutat, de har ställt in kupongen och de har beslutat om nyemission. Så det är svårt att se att det kommer fler dåliga nyheter. De har ett fantastiskt fastighetsbestånd. Små gillar Fabege.
Billigt.
Ja, små. Men det är klart nästan alla fastighetsaktier börjar bli billiga nu. Och någonstans gillar jag Balder för det är kött och blod. Men det är... Ja, det finns fler man kan föra till på den här listan.
Mm. Men...
Men det kommer nyemissioner fler än den vi såg idag, eller igår kväll.
Och fallande räntor, det är ju ändå ett tag tills dess. Så att man ska ha med sig det.
Man får inte bara kolla på overnighten, man måste ju kolla på 5-åringen och 10-åringen.
Ja.
10-årsräntan kan ju i USA, den går ju lätt från 3,80 till 3,50.
Mm.
Det kan ju ske nästa vecka.
Eller till 4.
Ja, nej, alltså den kan...
Kan gå åt båda håll.
Ja.
Har du någon... vill du knyta ihop allt det här? Vad vill du skicka med för sista råd nu inför 2023? En stökig börs?
Nej, men mitt råd är till alla oavsett ålder och kapitalstorlek. Det är att man sätter sig ner i lugn och ro. Och så skriver man en liten principlista och säger att nej, men det här passar mig. Det är ungefär som när man går ut till driving range och folk slår bollar. Alla har olika förutsättningar, alla har olika kroppar och slår långt och snett och rakt och bra. Man måste göra samma sak med hur man hanterar sina pengar. Då kan man inkludera sina bostadslån, du inkluderar din pensionsplanering. Alltså någon form av grepp som man har, liksom en infrastruktur hur man sköter pengar. Och sen utifrån det då bestämma, ja, men det här passar mig vad det gäller hur jag ser på aktier. Men alltså om man bara fick väl ett enda råd, se till att du kan köpa om det kommer en krasch. Du får inte stå så här, åh vad synd att jag var fullinvesterad, eller men jag köper när det blir ännu billigare, eller utan då bara måste man köpa någonting, för annars hade man inte planerat sin ekonomi.
Ja, men bra sammanfattning, Björn. Tack så jättemycket för att du ville gästa podden idag.
Det var lika roligt som vanligt att få vara här och hälsa på.
Ja.
Nu är du bara ute och hoppas på att det slår in då.
Ja, men tusen tack.
Hej.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bird Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosek.se.